Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, nu gräver vi vidare i vår historia, den historia som är den moderna historien. Och för ett tag sedan så intervjuade jag en person som kan väldigt mycket om Tyresö idrotts- och kulturliv. Välkommen igen, Hasse Strandell.
Tackar, tackar.
Då berättade du om ditt liv.
Ja.
Kan du ge en 5 minuter nu för de som missar programmet? Vem är Hans Strandell?
Ja, jag var fram till 2007, men anställdes redan 73 som intendent på dåvarande fritidskontoret och fritidsnämnden. Och sen var jag med ända till 2007 som sagt och chef för både kultur och fritiden från 90-talet någon gång, kom inte ihåg.
Vilket år anställdes du, sa du?
73.
73, det är ju fantastiskt. Och vi, i det programmet så berättade du om din resa och att du egentligen vill bli lärare och att hur du hamnade i Tyresö och vilka ställen du har bott på och hur mycket du gillar olika saker. Det var ett väldigt bra program för den som vill lyssna. Så söker ni på Hans Strandell Tyresöradion så kan ni lyssna på det programmet och veta lite mer om ditt liv. Men nu tänkte vi försöka att reda lite i den här idrottskommunens historia, vad som har hänt. Och vad ska vi prata om idag tycker du?
Ja, det är idrottsplatserna då, hur de kom till. Därför att Bollmora som blev den stora befolkningsmetropolen här hade ju ingenting från början.
Nej.
Och därför är det ju desto mer intressant, hur kom det till då?
Ja.
När folket kom hit, eller folket kom ju först och sen fick man satsa på allt det andra.
Och det intressanta var ju att när då Sikvägen och sånt byggdes upp, då fanns det inga fotbollsplaner nästan. Men ändå så är en av Sveriges duktigaste fotbollsspelare uppväxt på Sikvägen och sparkade boll där. Ja, på, jag vet inte vad, vilken asfalt han, eller vilken äng han hittade. Vem pratar jag om tror jag?
Ja, Hellström.
Va? Ronny Hellström.
Ja, just det. Ja.
För då fanns det nästan inga fotbollsplaner tror jag.
Nej, ja, grusplaner. Ja,
En annan grusplan,
ja. Och så Trollbäcken, det var ju så att säga idrottsmetropolen då.
Ja, därför att egentligen var ju, från början var ju Trollbäcken Tyresös samling. Det var ju där de första hyreshusen fanns, det var där som kommunkontoret fanns, det var där som den första stora politiken Gunnar Gyllnert satt i ett litet kommunhus.
Just.
Men när du kom hit, då fanns Bollmora och det nuvarande kommunhuset, eller hur?
Ja, visst.
Ja.
Det mesta av de stora områdena här var byggda.
Ja, men man hade ju planer på att bygga en idrottsarena eller idrottsplats. Var någonstans?
Ja, i det så kallade Petterboda. Och det är området där SL har sitt stora upplag idag. Alltså med garageplatser och verkstäder. Där, det området, ända bort mot ridskolan, det skulle då kunna blivit ett idrottsområde enligt den dåvarande politiska ledningen.
Ja, och det var en stor plan. Hur kom det sig? Det var det området som liksom var ledigt, för det var inte mycket saker ut mot Öringe och det var ganska tomt där ute. Det var en golf. Visst. Det fanns ingen golfbana, det var ett kärr.
Ja visst. Och Öringe var inte byggt och sådär. Ja visst fanns det plats, det fanns det. Men det var ju rätt stora investeringar som skulle till. Också när det gäller parkering, tillfartsvägar och lite annat.
Mm.
För det var ju jungfrulig mark.
Så när du kom hit då och började, så pratar man fortfarande om Petterboda?
Ja, det gjorde man. Fast 73 då hade man kommit lite längre. Va? Och speciellt på S-sidan så hade idén slagit rot vad gäller just lokaliseringen i Bollmora. För det var ju där folket bodde.
Det var ju smart tänkt.
Och sen var det ju ett stort ängsområde som låg och ligger där simhallen idag ligger, va? Och där Bollmoravallen ligger, där man sneglar ju på det området.
Där gick jag, när vi flyttade hit 1964, då gick jag då från Björkbacken förbi det där området. Ja. För jag gick på Stimmets skola. Så det var ju ett stort gärde kan man säga. Lite kärr och lite sånt.
Ja, lite kärr. Det var ju en tipp på 60-talet.
Ja, det var det. Men det här först i Petterboda då, Vad var det man tänkte bygga egentligen? Vad var det för grejer?
Ja, det var de här traditionella stora idrotterna, alltså fotboll och isporter, hockey. Så en konstfryst isbana, fotbollsplaner, omklädnadsrum. Mm. Det var väl det första då, det som gällde på den tiden.
Men man hade väl redan en konstfrusen grej på i Trollbäcken, va?
Ja, 66 tror jag det var, så öppnades Trollbäckens konstfrusta isbana. Och det var ju till lycka för den samlade isportverksamheten i hela Tyresö. Men ja, alla fick ju åka dit då och dela på de stackars tider som där fanns.
Och det var utomhus?
Det var utomhus.
Det var inget tält eller byggnad över det?
Nej, äkta månsken.
Äkta månsken, ja. Ja, och där på IP, för det kommer jag ihåg, jag spelade ju tennis då ganska tidigt, då var det två stora tält.
Just.
Så det blåstes in i, eller hölls uppe av lufttryck.
Ja, just det.
Ja. Där har man varit. Ja. Mm. Och det som var fantastiskt var ju att när där i början av 60-talet, då var man ju bara 5500 invånare i Tyresö. Och på 70-talet var man redan uppe i 27 000.
Ja.
Så 22 000 människor flyttade in i Bollmora.
Ja, då kan man ju förstå vad behoven var.
Vad ska alla dessa ungar och barn göra? Ja. Ja. Men vad började du med då när du satt igång? För det blev ju inte Petterboda. Varför var det inte då? Varför ville man inte det?
Den skrinlades ju ganska snabbt, därför att det blev sån uppståndelse bland boende runt omkring. Och jag tror att det var andra saker också som gjorde att man la det där så att säga på hög då, för att komma igen vid något senare tillfälle, och det gjorde man ju också. Men just då så konstaterar man att det går inte att bygga där då.
Nej.
På grund av ja, omkringboende och en del andra saker, tror jag.
Mm. Så vilka ställen blev det fotboll då i början?
Ja, det blev ju bara på grusplanerna här i Bollmora och i Trollbäcken förstås. Men då så skapades ju en väldig opinion för att man måste bygga någonting mera i Bollmora, eftersom stora skarorna fanns där. Och då började man planera just för en fotbollsplan på Bollmoravallen. En fotbollsplan.
Ja, det hette Bollmoravallen?
Nej, det gjorde det inte. Nej. Oh, nej, det hade inget namn alls. Nej. Utan i Bollmora utanför simhallen. Eller, för att simhallen var ju den första anläggningen som planerades på just det där området.
Ja.
Det började ju redan slutet av 60-talet.
Ja, för när jag gick i föräldraskolan, det gjorde jag i slutet av 60-talet och början av 70-talet. Då var det en stor, ja, nedanför, ja, där den stora parkeringen, ICA-parkeringen. Det var ju där man, det var en stor grusplan. Det var liksom lite idrottsgrejer, man kunde hoppa höjd och hoppa. Ja, och jag har också hört historier om hur man, det var ju bra vintrar, så man spolade de här.
Ja,
så det blev det stora, liksom, man spelade hockey. Och den lärare vi hade på föräldraskolan, som kallades för Bumba, tror jag.
Ja, just det.
Mm. Bengt Nilsson, va?
Ja.
Ja. Han var ju en gammal hockeyskridskokille. Mm. Så han körde ju runt och liksom inspirerade alla unga grabbar för att åka skridskor.
Ja.
Ja.
Ja, det var på stora grusplanen där.
Ja.
Precis nedanför, ja, på parkeringen utanför Bollmorahallen.
Precis, och det var väl egentligen Forellskolans idrottsplats, kan
ja,
man säga.
Ja, just det, samtidigt, ja visst.
Ja.
Det var det.
Men vad byggde man den här fotbollsplanen då? Där den ligger nu, eller?
Ja, där den ligger nu. Alltså, ja, du menar gräsplanen?
Ja.
Ja, visst, där de ligger nu. Det var precis där.
Ja.
Men vi som jobbar med det där hade ju väntat oss en gräsplan, med tanke på ekonomi och annat. Men ja, Ulf Lundqvist kom en dag och sa att det är inte en, utan det är två gräsplaner. Ja.
Och det ska man ju säga, Ulf Lönnqvist på den tiden var en av de ledande socialdemokraterna. Var han idrottsminister redan då?
Inte 73.
Nej, för han blev idrottsminister.
Han blev idrottsminister senare.
Ja, och han var ju också aktiv i Tyresö FF, tror jag.
Ja, han var ju det. Han var det.
Och många politiker chatte sig också i ledningen på Hanvikens SK, och så att ni hade ju ganska mycket, de här klubbarna, de var starka, va?
De var starka, och det gjorde ju idrotten stark i kommunsatsningarna också, för att det måste jag säga att det satsades mycket på idrotten jämförelsevis.
Så du var alltså med när man började bygga Bollmoravallen?
Ja, när man väl hade bestämt sig då för planerna, två gräsplaner, en konstfryst isbana, så satte det ju fart. Men det här var ju slutet av 70-talet, början av 80-talet, framförallt 1980. Då byggde man isbanan och det var också en tid då man egentligen inte fick bygga särskilt mycket därför att det var överhettning på marknaden. Och länsarbetsnämnden var väldigt noga med byggen så att man fick egentligen inte bygga.
Nej.
Men med de goda kontakter som man hade på S-sidan på den tiden så
När du säger S-sidan är alltså Socialdemokraterna skötte regeringen.
Ja, just det. Och jag vet inte hur det gick till, men de fick möjlighet att bygga därför att man hävdade att det här är egen regi. Så att det är ingen inhyrd arbetskraft utan det är befintlig arbetskraft som får mer att göra. Och det hade man väl ingenting emot då.
Nej.
Och sen fick man ju ett lån från Folksam.
Ja.
Och därmed så tyckte man att ekonomin åtminstone bitvis var löst. Och sen hade man lite andra förhoppningar på bidrag från staten.
Och då byggde man, vadå, alltihopa eller bara ishallen?
Man började med isbanan,
ja.
Alltså utebanan.
Man började med utebanan först?
Ja, den blev klar 82.
Ja.
Nej, 80 blev den klar i hösten. Det gick ju rasande fart. Sen året därpå började man med gräsplanerna. Och
okay.
de var väl klara, ja, jag skulle tro 81-82, så var de klara.
Det måste ha varit en enormt lyft för de här klubbarna, va?
Ett enormt lyft var det naturligtvis. Även om just gräsplaner som en del politiker sa är till för dem som är allra, allra bäst så att säga, och ligger högst upp i serierna, och det stämmer ju. Men de hade ju haft det så knackigt så att de var tvungna att spela hemmamatcher borta. Mm. Därför att förbundet krävde att det skulle vara gräsplaner.
Men du, gräsplaner, det var ju riktigt gräs, pratade vi om.
Ja, det var riktigt gräs.
Det är ju inte konstgräs som det är idag. För när man säger gräsplan idag så menar man ju ofta konstgräs.
Ja, just det.
Men hur funkar en gräsplan? Det går ju inte att spela på den varje dag. Då växer ju inget gräs.
Nej, det är ju det som är hela dilemmat med den satsningen. Att just gräsplaner har en tid på mellan 10 och 12 timmar i användning, va, per vecka. Och det är ju väldigt lite egentligen. Va. Sen slits den. Och ju mer man använder desto mer slits den. Och ju mer missnöjda blir de som spelar och tror att det är personalen som inte sköt gräsplanen. Och det där är ju en evig diskussion vad det är som är vad. Men faktum är att när sen plasten kom så blev det ju 3-4 gånger fler timmar användning.
Ja, precis. Ja. Om man fattar så var det grusplaner vid Forellskolan, vid Nybodaskolan.
Mm.
Och sen var det en grusplan även vid Vättinge. Det som var gymnasiet.
Ja, senare.
Ja.
Senare först kom en högstadieskola och det var då man byggde grusplanen där nere.
Det är den där jättestora grusplanen som ingen använde.
Nej, det var ju lite så att den var inte använd. Men den blev använd sedermera.
Ja, det var den. Men då när ni byggde då den här ishockeyrinken, eller vad man kallar det för, utomhusrinken.
Ja, just.
Var det med läktar och grejer också?
Nej, det var så sparsamt som det bara kunde bli. Alltså, det var bara banan.
Det var bara banan.
Och omklädnadsrum fick man ju inte bygga då, utan det blev inhyrda byggvagnar första åren. Innan man släppte restriktionerna och fick upp en omklädnadsbyggnad. Men det var
Satt hårt åt
och väldigt spartant. Men det var ju inte huvudsaken, utan det var ju just istiderna som var så värdefulla.
Men sen blev det ett hus av det här.
Ja, alltså det dröjde ju inte länge förrän isportföreningarna som sneglade runt omkring i Sverige. Då ishallar växte som svampar, va?
Ja.
Kom med förslaget att det var ju ingen konst att däcka över den här konstfrysta isbanan. Så att det blev en ishall istället då. Man nästan kunde spela hockey eller åka konståkning året runt.
Ja.
Och det drev man på då. Och man fick fler och fler med sig. Och det blev en väldig opinion. Alltså bygg ishall. Och stackars ansvariga politiker som just hade satsat på två gräsplaner och konstfrys, isbana med mera, med mera.
Ja.
Tyckte ju att man kunde lugna sig då rent ekonomiskt. Men isportföreningarna började ju då samla in pengar till och med, va?
Mm.
Och samlade in så mycket pengar så att de kunde redovisa alltså miljonbelopp.
Oh.
Och då blev det ju väldigt svårt för kommunen att tycka att man inte skulle vara med.
Nej.
Så att det blev en förening, ishallföreningen, som drev det här. Och man åkte runt och tittade på andra kommuner och så vidare. Och så småningom så landade det med att man ju kunde ju bygga en ishall till ett visst pris då. Men inte med mindre än att ishallföreningen måste bidra. Och man kom överens om att man skulle bidra med 500 000 per år under 5 år.
Mm.
Alltså 2,5 miljoner.
Okej, ja. Och vad skulle den kosta sammanlagt då?
Den skulle kosta 5 miljoner, någonting sånt. Ja, där, ja. Så att kommunen skulle bidra med det. Och med det kravet så då undrar jag om inte kommunen ändå trodde att föreningen skulle backa alls, eftersom det var rätt mycket pengar under ganska lång tid. Men det gjorde de inte.
Och det var väl också grejen. Det var ju så väldigt många barn och ungdomar som höll på med idrott. Vi var en idrottskommun. Ja. Det var ju kö till varenda aktivitet.
Ja, just det.
Ja.
Och en nybildad hockeyklubb hade också tagit sig väldigt. Så att, det var en av de största i Stockholmstrakten, Tyresö Hockey.
Ja.
Och de hade otroligt mycket lag.
Ja, just det.
Och det är klart att det satte press då. Så att det visst, man kom till en uppgörelse då man skulle börja bygga och man skulle betala de här pengarna. Och det gjorde man faktiskt.
Ja, för det blev liksom en stor, eller vad ska man säga, ett plåthus.
Ja, alltså det var ju det som var isportföreningens grej, att det här är inte alls så dyrt som man kan tro, utan de här plåtskalen, de är billiga. Men det är ju inte riktigt så, och dessutom så tyckte ju kommunen att man skulle inte ha hur enkla byggnader som helst, som ju dock skulle stå i ett antal decennier. Nej, utan det blev ju tegelgrund och tegelvägg, och det blev lite större kvalitet även innanför med, man hade någon slags avfuktningsanläggning som var viktig, som kostade en del, och sen var det ju frågan om ismaskin och det övriga. Men man fick till det, och men ingenting mer då, för att det är ju så att isportföreningar är ju vana vid att ha dels ha läktare.
Men det var väl en enkel läktare från början, eller? Var det ingen läktare?
Det var ingen läktare, men man sa att det är klart att det ska komma till en läktare.
Mm.
Och fantastiskt nog så kom det idéer om att det kunde vara att man kunde göra det här på gymnasiet.
Som
hade en förnämlig bygglinje då. Och de här killarna på plåtsidan, på metallsidan, de byggde upp en stomme till en läktare. Och sen kom killarna på träsidan och la
själva
bänkarna. Så det blev alltså en läktare ute efter hela långsidan.
Ja,
där.
Det kommer jag ihåg.
Ja, visst.
Ja. Och sen byggde man väl upp, så man gick upp för en trappa där fiket var, va?
Ja, men det var ju ingenting heller som kommunen ägnade sig åt. Utan det sa de att det får gärna föreningarna göra. Och det gjorde de fullt ut. De byggde alltså kafeterian på pelare. Och i anslutning till den då, i ena bortre hörnet där, så blev det ett klubbrum.
Ja.
Stort, förnämligt klubbrum.
Mm. För jag satt nämligen i kultur och fritid när du var, du var kultur- och fritidschef då, va?
Ja, på 90-talet.
Ja, och det som var roligt då i nämnden där jag satt, för det var, när man blir politiskt aktiv så av någon konstig anledning så kommer man först in i kultur och fritid. Det är den nämnd med minst budget där man kan göra min skada. Nej, jag skojar. Men det är där man hamnar i början när man ska lära upp sig. För det är ganska stora, tunga beslut. Och det roliga var, jag vet inte om det var du som ordnade det, men då åkte vi runt till varje förening.
Ja, just det.
Så fick varje förening, då hade vi våra nämndmöten i ishallen.
Ja,
och så kom ju hela deras styrelse och berättade om deras verksamhet. Mm. Som efter 2 år känner man ju sig väldigt kunnig om Tyresös olika idrottsklubbar.
Ja.
Det var ju väldigt engagemang där.
Ja, ja visst. Ja, på de platser som det fanns plats, så att säga. Där, ja. Där de besökte ju. Så att det var väldigt nyttigt.
Ja. Men när all fokus hamnade då i Bollmora, vad hände då med Trollbäckens IP som var det stora stället där man ägnade sig, där man egentligen hade den mesta idrotten? Fick man, fortsatte man att rusta upp även där?
Ja, naturligtvis så hörde ju Hanvikarna av sig, och det var ju en gammal idrottsplats där man inte hade gjort särskilt mycket under senaste årtionden. Så det är klart att det blev ett program även för dem. Och bland annat så permanentade man ju löparbanorna. Det var ju grus, så att säga.
Ja.
De här klassiska grusbanorna. Det blev ju permanent gummiasfalt runt om.
Just det. Men också var det väl så att idrottsplatsen var ju stor när Linda Haglund var stor. Då var det ju väldigt mycket. Jag som då spelade tennis där nere, jag var ju också liksom i... Jag är jämngammal ungefär med henne. Och när man gick, alltså det gick till tennisen, tennisbanorna där, då var det ju alltid några som sprang, alltså de höll på där på idrottsbanan.
Ja, visst.
Senare år så var det ganska tomt med aktiviteter på, alltså friidrotten var inte så stor. Men däremot så var det många fler som höll på med just ishockey och fotboll och sånt, va?
Ja, ja, det var det. Men det blev en rush senare på friidrottssidan när det bildades en klubb till.
Aha.
Tyresö friidrottsklubb. Och det var kanske inte en utbrytning från Hanviken, utan det var en komplettering snarare, för de samarbetade rätt så bra senare.
Ja.
Så att då blev friidrotten dubbelt så stora, för att de killarna som jobbade i nya klubben, de var väldigt aktiva.
Ja, för friidrotten har alltid hållit till i Trollbäcken.
Ja, det blev ju också konsekvensen av satsningen här i Bollmora, att man sa att friidrotten ska utvecklas i Trollbäcken. Man kan inte ha två friidrottsarenor.
Nej.
Utan det är väl bra att ha en friidrottsarena och satsa på den.
Ja.
Så att den har byggts upp successivt med rätt avancerade grejer som kastbur och ja, till och med en vattengrav för hinderlöpning.
Yes, jaha. Ja. Jaha, vad roligt.
Ja. Ja, jag kommer ihåg att en Lönnqvist frågade mig, är det verkligen nödvändigt att ha den där badanläggningen där? Ja, så ska man ha friidrottstävlingar då får man nog tänka sig att det ska ingå, för det gör det i de här. Jaha, ja. Ja, får se om någon använder den. Ja, jag undrar om han inte fick hälften rätt där.
Fick han det?
Jag tror inte att den är använd alltså, mer än någon gång.
Ja. Men Hasse Strandell, jag kommer inte ihåg den här, att det fanns någon större läktare i Bollmora, utan läktaren var ju där på IP i Trollbäcken, var en schysst läktare när jag var ung i alla fall. Ja. Och där spelade man fotboll också.
Mm.
Fanns det läktare här i Bollmora?
Nej, alltså det blev ju inte heller satsat på från början, därför att det var ju också då viktigast med själva planerna.
Mm.
I planbygget ingick en någon slags terrassering på sidan mot motorvägen. Man kunde stå alltså i några trappsteg uppåt ut efter långsidan. Men snart kom ju naturligtvis FF med förslaget att man skulle försöka hitta en läktarlösning, konstruktion. Och mycket riktigt, så småningom så fick man kon på en läktare från Mantorp. Mantorp racingbana som skulle byggas om. Och då fick man tag i en konstruktion för, ja, det har nämnts ungefär 40 000 då.
Åh, billigt.
Ja, just, det var det ju då. Så då slog man till.
Ja.
Och den kom upp då med bilar här. Och så satte man upp den. Och den blev ju ganska bra, för då kunde man ju sitta.
Ja.
Men inte under tak.
Just det. Ja, just det.
Utan då funderar man ju vidare då. Hur ska vi få dit taket?
Mm.
Och det fick man då några år senare. Också via gymnasiet.
Jaha!
För då gällde det att få till pelare och avbärare för ett tak. Och och så snickrar man taket och så fick man till den nuvarande läktaren. Ja. Helt fantastiskt.
Är den som är där fortfarande kvar?
Ja, det är den som fortfarande är kvar.
För det här var ju ganska sent som man fixade bra läktare, va?
Ja, några år efter. Ja,
det var det.
Det var det, därför att det är ju vad man har. Va? Och sen så spelades det ju på högre och högre nivå. Och då får man ju samtidigt krav på sig från förbundet.
Ja. Och sen under den den här perioden där Tyres FF var i alla tidningar, ja. Marta-tiden.
Ja, då är vi inne på 2012.
Jag vet, då alla skulle kolla fotboll, då var det fullt där nere.
Då var det fullt där nere, ja. Det var tur att vi hade den där läktaren.
Ja, det är tur.
Då hade vi en läktare till alltså som är borta nu på kortsidan mot nya bostadsbygget.
Ja. Och det var väl också väldigt bra att det hamnade här i Bollmora istället för att det hamnade i Petterboda, va?
Ja, det får man ju säga. Under hela 80-talet och framåt så var det ju definitivt rätt läge.
Ja.
Sen pratade jag tidigt med Lönnqvist om att jag tyckte att den idrottsplatsen skulle egentligen placeras där golfbanan är.
Okay.
För att där är det obegränsat med mark.
Ja, fast är det inte väldigt sankt där?
Jo, men det var det ju också även där
Bollmoravallen
ligger. Ja. Ja, visst. Så att det var nog inte så stor skillnad. Men,
vad gör man åt sånt när det är så här sankt? Pålar man sånt? Eller?
Pålar.
Och skicka ner en massa grus?
Ja, bara för konstfrys tejsbanan pålar man 18 meter.
Oj!
Ja, visst. Och den sjönk ändå. Alltså, grabbarna säger att den sjunker ändå. Även nu.
Och nu har man ju varit tvungen. Nu pratar vi om de gamla tiderna.
Ja.
Vi ska göra andra program som handlar om moderna grejer.
Ja, just det. Ja, de har ju pålat nu också för den nya här.
Jag vet. Och det är ju jätteproblem med massa saker kring den.
Ja, visst.
Men sen är det så att vi som då är gamla i Bollmora, vi säger fortfarande Bollmoravallen.
Ja, just det. Ja.
Det heter inte det?
Nej, det heter Tyresövallen. Ungefär som man döpte om centrum, Bollmora centrum till Tyresö centrum.
Jag vet.
Så fick man samma press på sig vad gäller Bollmoravallen då. Mm. Att kommunen Tyresö skulle så att säga marknadsföras på det sättet.
Mm. När var det här?
Ja, det var när fotbollen var som störst alltså. Och de spelar ju i andra divisionen, alltså motsvarande nummer två nu då.
Ja.
Och det satt som en smäck då att man skulle byta till Tyresö.
Ja, för Tyresö FF gick bra då.
Då gick de väldigt bra.
Och Tyresö var liksom alltid ett bra namn. Har alltid klingat bra.
Ja.
Men Bollmora har inte alltid gjort det.
Nej, av någon anledning. Jag förstår inte riktigt.
Men inte jag heller. Det fattar inte jag heller.
Nej.
Så jag säger fortfarande Bollmora centrum och Bollmoravallen.
Ja, det gör jag också faktiskt.
Och alla fattar ju vad man menar.
Absolut.
Det är ingen som tror någon annanstans.
Nej.
Riktigt gamla Tyresöbor. När man säger Tyresö centrum.
Ja.
Gissa vad de tänker på då?
Ja, det är ju någonstans vid strand.
Ja, exakt.
Borta vid kyrkan.
Ja, borta vid kyrkan. Så att det gäller ju att säga rätt ord.
Ja.
Men vilka politiker då var det som var liksom engagerade? Du har nämnt Ulf Lönnqvist som alltid har varit en förgrundsfigur när det gäller alltså Tyres FF, idrottsminister och liksom drivit de här frågorna. Fanns det andra som också var väldigt aktiva i det här? Eller föreningsmänniskor som du kan nämna?
Ja, framförallt föreningsmänniskor får jag ju säga då. För att politikerna hängde ju på de här planerna som S-sidan hade så småningom. Även om man länge hävdade just Petterboda. Men de hade ingenting emot att man byggde upp det här till slut. För det fick man ju acceptera och även att man då förstärkte på Trollbäcken. Men sen är det ju profiler i idrottsföreningarna som har varit betydelsefulla för det här beslutet.
Mm, ja.
Absolut.
Men för att det var väl så också när det gäller politiken att just kultur och fritid var ju nämnd där man var ganska överens, va? Man slogs egentligen mot de andra politiska grejer när man fick ju liksom, det var ju liksom barnomsorg och skola och äldreomsorg och sånt som man har slagit sig mot eller budgeterna, eller hur?
Ja, alltså satsningarna hade man nog ingenting mot. Man hade lite olika timing på det här, va? Alltså Man var ju inte med på att satsa i Bollmora då från borgerliga partierna 1980. Utan man menar att man skulle bygga upp i Petterboda några år senare. Men så blev det ju inte, och det var väl bra det rent praktiskt här. Sen är det klart att det kom ju slag i slag med idrottshallar, Alby och så vidare. Och det hade man ju inga politiska diskussioner
nej,
om.
Nej. Men vilka idrottsprofiler kommer du ihåg som ni jobbar tillsammans med? För ni jobbar ju tillsammans väldigt mycket med klubbarna. Vad heter de då, de som drev de här frågorna i Tyres FF på den tiden?
Ja, rent praktiskt var det ju Bosse Furegård. Sen var en annan dominerad, det var ju Ingvar Lindström.
Mm.
Som var väldigt duktig på planerings- och administrativa sidan.
Mm.
Som höll i ekonomin väldigt bra.
Och när det gäller hockey och isföreningar?
Hockey var ju, hade ju flera duktiga, men legendaren är väl Karlehov, Stig Karlehov.
Mm.
Jag tror att han inte lever längre. Men han höll ju i den här nya hockeyföreningen med järnhand och jobbade dagligen med klubben.
Mm. Vi hade också en konståkningsförening, va?
Konståkningsförening, Per Johansson tror jag han hette, som jobbade med den. Och de var ju också aktiva när det gäller istider och hall och så vidare. Och de lyckades också bra här ute.
Ja. Mm. Nu, vet du vad? Hasse, du som lyssnar på Tyres Radio. Nu har, visst går det fort en halvtimme när man gör ett program?
Ja, det gör det.
Ja, det gillar jag med dig. Du lyssnar ju faktiskt på radion.
Ja.
Ja, och du har hört om att vi har kört nu en serie. Det är Niklas Wennergren som pratar just om Tyres FFs historia med Bosse Furegård.
Ja, just det.
Ja, för det gäller ju nu att intervjua alla de här liksom legendarerna som kan berätta om de små detaljerna som vi andra inte har koll på.
Nej, just det.
Ja.
Ja. Mm. Jo, det tror jag är viktigt.
Ja, tror jag också.
Och som sagt, minnet sviker för varje år. Så att
ja, jag tänker fortsätta det här året här, så att vi liksom tömmer din skalle på alla de detaljerna. Så att
ja.
Nästa gång, när vi slutar programmet, så kommer du komma ihåg 74 saker till som vi inte tog upp.
Mm.
Så att du vet, nästa gång så tar vi de detaljerna.
Ja, det är bra.
Ja, tack så mycket, Hans Strandell. Som har varit kultur- och fritidschef i Tyres kommun mellan 1973 till
2007.
En stor del av Tyres kommuns moderna historia.
Mm.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyres 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.